Häromveckan berättade vi om Se mer-projektet i Lund, där man skulle lära mycket små synskadade barn att använda optiska hjälpmedel. En av de drivande bakom projektet är Christer Inde. Han är en synpedagog som har kallats legendarisk, en flitig debattör och föreläsare, och han har skrivit ett flertal böcker om synen och om synträning. Nyligen kom hans senaste bok Se dåligt, må bra ut. Christer Inde har också jobbat bland mycket annat som lärare, vd, inom reklambranschen och som ledarskapsmentor.
Jag har aktivt försökt göra så att jag hållit mig från synområdet i perioder. Men på något sätt så är det ju så att man kommer tillbaka ständigt till det hela. Men på något sätt så vill jag bevisa för mig själv att jag kan fungera bland alla andra människor. Därför att jag är som jag är. Men ändå är det ju många av de här frågorna om livet som man funderar på som är relevanta beroende på att jag ser dåligt.
Ser du mig när vi sitter här mitt emot varandra?
Jag ser inte rakt fram, så att när jag tittar på ditt ansikte så försvinner det. Men tittar jag 8-10 grader ovanför där min näthinneplats finns istället, så använder jag det indirekta seendet och då ser jag ditt ansikte bättre. Men svaret på din fråga är nej. Men kommer jag på en 3-4 decimeters avstånd så får jag en bild av hur människor ser. Och jag har kollat in dig så jag vet hur du ser, så jag har fotograferat av det så att jag låtsas att jag ser att hur du ser när jag tittar på dig.
Du rör dig ganska säkert här i korridoren när jag sett. Hur väl orienterar du dig?
På kända platser så fungerar det väldigt bra, för jag memorerar var jag är och var hissknappen finns och var saker och ting är någonstans. Kommer jag på platser där jag inte har varit så blir jag osäker eller försöker använda mig av en strategi där jag långsamt lägger in miljön i min mentala karta.
Christer Indes blågrå ögon vilar stadigt på mina. Det mörkblonda håret är kortklippt och kinderna slätrakade. Och en kortärmad sommartröja är prydligt nedstoppad i beige byxor. Runt munnen finns ett drag av bestämdhet. Det här är en man som valt att ta kontroll över sitt liv, men som också vill påverka sin omvärld.
Ibland får man ju en möjlighet, som jag ser det, med den här synskalan jag har, att påverka saker och ting i den här världen. Och då försöker jag göra det på mitt sätt. Och självklart är jag medlem i Synskadades riksförbund och sådär också. Men jag är nog ingen folkrörelsemänniska. Plus att jag tycker ibland att det är lite tråkigt på den här typen av möten som man gör där. Att man ska sitta och komma överens om allt möjligt. När det behövs så mycket individuella initiativ och ett djupt personligt engagemang. Och finge jag bestämma framtid så skulle jag göra SRF väldigt mycket roligare.
Mm. Hur då roligare?
Ja, alltså göra det till en riktig kamporganisation och se till att det blir som vi vill att det ska vara och att vi själva ställer krav på oss, att vi är stolta och har rätt att vara annorlunda och visa oss ute bland alla andra människor och doktorerar och jobbar som bilmekaniker eller sjuksköterskor och läkare och psykiatriker eller något annat som man tycker är kul och intressant och inte låter synen styra oss vad vi ska göra i livet. Och då får man ju se till att jobba mycket hårdare än vad andra människor gör om det ska bli något. Och det är klart att man kan välja den vägen om man vill. Och jag tycker att SRF ska vara en organisation som ser till att människor utvecklar sig efter sin egen förmåga, inte efter sin synförmåga. Men att man ska se till att vi är världens bästa land på att rehabilitera människor och att få människor att tycka att det går att se dåligt och må bra.
Ja, det är titeln på din bok som du har skrivit och släppt här precis. Den sista är en ganska lång rad. Varför valde du just den titeln? Är det ditt motto?
Det blev mitt motto därför att Teppas Fågelberg och jag, som är en god vän till mig, han ser väldigt dåligt men lever ett så vanligt liv som möjligt. Vi höll något föredrag en gång för landets alla ögonläkare som hette Våra ögon är dåliga men vi är väldigt bra eller något sånt, och så sammanfattade jag det hela i den där Se dåligt, må bra titeln, för att jag tycker att det är ett bra motto. Det finns ju människor som ser bra och mår dåligt också, livet går i vågor. Den här skildringen är ingen dans på rosor, utan den beskriver en verklighet som ibland är sorglig och bedrövlig. Men ur eländet så handlar det om att föda nya möjligheter och ta livet som det är. Och synskadan är ingen förolämpning eller ett motiv för att säga att jag är ett offer. Jag kommer nu att gå in i bitterhet, skuld och självömkan i resten av mitt liv. Utan jag vill försöka visa på ett alternativ och hur det går till.
Boken kan bäst beskrivas som en handbok i konsten att leva som synskadad eller som anhörig till en som är det. Det handlar inte så mycket om tekniska frågor, mer om hur man förhåller sig till en så genomgripande förändring av sitt liv och om tankarna och känslorna från det första läkarbeskedet och framåt. I boken heter kapitlen därefter saker som chocken, krisen, den som tröstar, en bit blå himmel och första besöket på syncentralen.
När man kommer till syncentralen eller till synkliniken och så är det väldigt bra att man har bearbetat färdigt sorgen och de negativa bilderna om sig själv innan man börjar skaffa sig världens bästa hjälpmedel, som jag tycker alla i det här landet ska ha. Och den här boken blir ju som ett hjälpmedel för att komma dit. Det är så jag har velat att det skulle vara. Och jag har funderat i 35 år på att skriva den här boken. Jag fick en ögonsjukdom som heter Lebers sjukdom när jag var 19-20 år, som först drabbade en ögat och sen det andra. Och så har jag inget detaljseende, utan jag har en synskärpa med 0,05 och så. Så att jag vet ju vad jag pratar om, och jag har upplevt de här grejerna själv, och det handlar till en del om mig själv som ett exempel. Och jag försöker undvika att säga att eftersom jag är så här så är alla andra som är synskadade så. Det är ju en fara man kan drabbas av. Men kan någon hitta några korn av sanning för sitt eget liv i den, så vore jag väldigt glad för det.
Glad blev Christer Rinde också när en ögonprofessor mejlade och tyckte att se dåligt, må bra borde ingå i utbildningen av ögonläkare. Det är ju de som kommer med domen, och det kunde ofta göras bättre, förstår man. Men det är inte en bok för specialisterna i första hand.
Den här boken handlar om livet, och den handlar om livet för de anhöriga, de anhörigas sorg och så. Och jag har skrivit ett kapitel till en kompis jag har som vägrar att sluta köra bil när han nu har blivit synskadad. Och jag hoppas han läser det här kapitlet. För att jag ger lite alternativa möjligheter för att kunna äga en bil även om man inte kan köra den. Och bilen behöver inte försvinna ur mitt liv bara för att jag ser dåligt. Det handlar ju om att skaffa någon fin och snäll och empatisk människa som vill köra den där bilen. Och som vill tala om vad det är för skyltar och var vi är någonstans. Och det gäller framförallt att välja vilka människor man har runt omkring sig. Och jag försöker också säga som Sara Henriksson, psykologen, säger, att det finns två saker som gör att man klarar sig igenom det här, och det är stödet från de nära anhöriga. Det är att träffa andra människor i samma situation, andra synskadade som blir bra förebilder för en. Och det gäller också att träffa människor som är proffs på det här med synrehabilitering, som är väldigt bra. Och gillar man inte dem som man träffar på en syncentral och så får man väl välja någon annan. Men det är du som måste ha valet själv och ta ditt liv i dina händer. Sara Berner, som har gjort illustrationerna i boken, som är en ung tjej som jag har känt sedan hon var liten. Hon är 25 år och har gått ut Konstfack. Hon fick läsa den här texten. Och så sa jag, rita illustrationer som du tycker det står i texten. Och då ritar hon en bild som jag tycker väldigt mycket om. Det är två händer som håller två ögon i sina händer. Och den bilden vill symbolisera, tycker jag, att man håller livet och sin synskada i sina händer och väljer vilken väg man vill gå själv. Jag ska bara, om jag får, berätta om det här förordet som finns i boken som Teppas Fogelberg har skrivit, när han hade tänkt gå och dränka sig men ringde ett telefonsamtal först. Då ringde han hem till mig en söndag morgon och sa att han hade sån blindångest. Och då sa jag till honom, du är inte dina ögon. Dina ögon är dåliga, men du är ju bra. Du är journalist och du är väldigt duktig på bokstäver och ord, och du kan prata i radio och du kan göra en massa saker. ta hand om det istället för att hålla på och sitta där och tycka synd om det själv. Han påstår i alla fall att den där stunden var bra för honom. Och jag tror att man behöver den här typen av vägledning ibland. Och man behöver en omställningstid. Och man behöver återskapa framtidstron. Och det där kallar en massa tråkiga människor för rehabilitering.
Du gillar inte det ordet?
Nej, jag tycker man måste förnyas ibland, va? Alltså man måste skaffa nya årsmodeller på bilar och man måste skaffa nya årsmodeller på ord och bokstäver också. Och det är ju vi som drabbas av rehabiliteringen och alla förnumstiga rehabiliteringsmänniskor. Och vi måste ju ta initiativet i det fallet.
Vad skulle du vilja kalla det för då? Vad skulle du vilja ha istället för rehabilitering?
Omställningstid har jag sagt i den här skriften. Och när man börjar tro på framtiden igen, då är den omställningstiden över.
I boken ges tipset om att göra listor. En kan ha rubriken "Det här kan jag". Under den kan man till exempel skriva:
jag kan känna, förnimma och uppleva. Jag kan lyssna på teater, särskilt radioteater eller syntolka teater, och njuta av det eller tycka att det är skitdåligt. Jag kan räkna ut saker. Jag kan ge råd. Jag kan leda andra människor på fritiden eller på jobbet.
I en annan rubrik kan det stå:
det här har blivit svårare.
En tredje rubrik har titeln:
det här kan jag inte alls.
En fjärde rubrik:
så här löser jag det.
Och en femte:
det här behöver jag hjälp med.
Genom att göra sådana här listor klarar man ut vad som faktiskt är möjligt. Sen handlar det om att, som det heter, stå på dig och ta för dig av allt du kan. Vilket kan sägas vara bokens röda tråd. Acceptera det du inte kan påverka och sen gör du allt vad du kan med resten. Att vara stolt och rakryggad ingår också.
Man måste komma dit hän att man säger att jag är bra. Min synskada är en del av min personlighet och den ingår där. Jag skäms inte för det. Jag har kikare med mig när jag är ute. Jag har glasögon jag kan läsa med. Och jag har bandspelare jag kan och så vidare. Jag har skaffat mig allt det här jag behöver. Inget onödigt brål, men de bästa grejerna som finns. När jag åker tåg, vilket jag gör mycket, så ser jag aldrig någon som sitter och läser på 2 centimeters avstånd som jag gör. Därför att jag tror att det finns många som skäms för att de ser så konstiga ut som jag gör. Men jag har slutat skämmas för att se dåligt. Jag läser var fan jag vill. Därför att jag har rätt att vara annorlunda. Och jag har rätt att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Och jag tänker inte gnälla på färdtjänsten. Utan jag tar en taxi för de pengar jag får från Försäkringskassan. Och unnar mig det kostar extra att vara synskadad. Också i kraft. För jag vet att eftersom jag inte läser så fort så får jag jobba mer än andra för att åstadkomma samma sak. Och jag är beredd att göra det för jag vill leva ett så, inte normalt liv som möjligt, utan ett så annorlunda liv som möjligt på alla andra människors villkor. Eftersom jag ser dåligt så måste jag ju ta i lite mer.
Det menade synpedagogen med mera Christer Inde. Reporter var Mats Sundling. Boken "Se dåligt, må bra" finns i svartskrift och på kassett. Den kan beställas direkt av författaren på telefon 070 573 4201.